podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkommen till Åsiktskorridoren. Det är måndagen den 25 maj i coronans år 2020 och det börjar likna försommar här i Stockholm. Vi är inne på vecka 11 av hemmasittande och även om kurvorna går neråt så tyder ingenting på att vi snart kommer få gå tillbaka till våra arbetsplatser, vi som inte måste vara på plats. När jag skrev det här så hade 3998 svenskar dödats av viruset, vilket tyvärr betyder att vi idag när Folkhälsomyndigheten håller sin presskonferens kommer att passera den sorgliga 4000-gränsen för dödsfall. 33 459 är konstaterat smittade och idag kom ny statistik som visar att arbetslösheten i vårt land nu ligger på 8,2%. Vi ska förstås prata om coronan och den debatt som förs om den svenska strategin, men vi ska också ta upp gamla klassiska höger-vänsterfrågor. Det känns som mammas gata och skönt att komma hem. Nämligen det förslag om förnyad arbetsrätt som har läckt ut, också lite grann om de privata välfärdsföretagen. Hotas de i coronapandemins efterbörd? Ett konstigt ord. Men i alla fall, ni förstår vad jag menar. Med oss idag har vi Ulrika Schenström.
Ja, hej!
Hej, du är vd för Fores, en grön och liberal tankesmedja, och du är moderat.
Jajamän.
Och från Arbetarbladet höll jag på att säga igen, från Aftonbladets ledarredaktion har vi Anders Lindberg.
Hej, hej.
Hej, hej. Och Lotta Ilona Härjönen.
Hallå.
Hallå, hallå. Vi jobbar inte alls på Arbetarbladet, vi jobbar på Aftonbladet, gör jag också, och jag heter Anna Andersson. Vi ska börja med att prata om coronan. Sverige har ju, som vi har gått igenom många gånger här, delvis gjort andra val när det gäller strategi för att bekämpa pandemin. Och det här har ju förstås väckt intresse och debatt både i och utanför Sverige. Här hemma så menar en del att den gamla åsiktskorridoren har visat upp sin allra sämsta sida och att folk som har varit kritiska mot den svenska strategin brännmärks i debatten och att det är ovanligt hetskt. Tycker ni att det ligger någonting i det? Är det en ovanligt hetsk debatt?
Nej.
Nej.
Inte ovanligt hetsk, men det är klart att det finns ju de som har ganska höga brösttoner så att säga från det ena och andra hållet. Och jag tror att väldigt många av dem som kanske kritiserar den svenska modellen, jag får en känsla av att många av dem är ganska rädda, skulle jag säga. Och att det därför kanske blir en hög ton.
Du menar att det skulle handla om personlig rädsla?
Nej, men man kan vara rädd för sig själv. Inte för sig själv, att man själv är sjuk. Inte att man är rädd för sig själv. Men är sina nära och kära naturligtvis. Och så. Men jag märker också att det finns en tredje kategori. Och det är de här som leker statistiker nu också. Och de är experter på statistik. Fastän de kanske inte alla har just den adekvata utbildningen. Och sen så har man ju då de som vi har pratat om tidigare. De som har högt tonläge. Jag har ju väldigt många kamrater som har det här höga tonläget. Och ja, jag brukar skicka iväg en bild då. Som är en KBT-bild. Vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Och det blir väldigt arga brösttoner när jag skickar den. Men jag försöker ändå hjälpa till. För att det är klart att vi alla sitter i samma sits här.
Men när Sverige nu har gjort ett så annorlunda vägval faktiskt jämfört med i princip alla jämförbara länder, så är det väl inte konstigt att det ställs frågor och väcks kritik?
Fast jag tycker inte debatten är särskilt hård. Alltså jag har bara jobbat på Aftonbladet i 10 år. Men under den tiden så har ju debatterna i regel varit mycket hårdare. Ja. Om flyktingpolitiken, om islam, om tiggeriet. Alltså, och det är mycket hårdare tonlägen i de debatterna. Jag tittade på de här exemplen som togs upp när folk påstod att det var en åsiktskorridor. Så där ser liksom en vanlig vecka ut på Twitter, tycker jag, för väldigt många av oss.
Fast det är inte du ovanligt hårdhudad då, du som liksom är i debattcentrum nästan hela tiden?
Det kan vara så, och det kan vara så att det är det som liksom är grejen här, att det här är människor som har rört sig i en annan typ av miljö som kliver ut i en offentlighet som ser ut på det här sättet. Men jag skulle nog hävda att den har sett ut på det här sättet ganska länge. Och påstå, och sen är det ju så, de här kritikerna har ju tagit i något så fruktansvärt. De kallade liksom Anders Tegnell för tjänsteman utan talang, och de pratar om att vi får Italiens dödssiffror och såna här saker där, som ju har visat sig vara helt fel sen. Men
inte per capita än så länge.
Nej, för man räknar ju inte per capita, det är det här som är grejen. De har ju letat, alltså först så var alla länder, västländer, jämförbara med Sverige. Sen blev Europa jämförbart. Nu är det bara Norge som vi kan jämföra oss med. Alltså, den här liksom cherrypickingen av statistik har ju liksom ändrats över tid. Nu är det per capita, och det är för att det är det som visar att Sverige misslyckas då. Men jag får mycket mejl så här: hur kan du säga att Sverige har lägre dödstal än New York? Ja, därför att vi har lägre dödstal än New York. Alltså, Sveriges 4 000 döda är inte jämförbart med USAs 100 000. Och det där liksom, hela det här sättet att hantera statistiken på, det tror jag påverkar och det bidrar till att så här, höja tonläget. Men tittar man på själva grunden, alltså vilken överdödlighet har Sverige, så ligger vi någonstans i mitten av västländerna idag. Okej.
Ja, jag vill höra Lotta, vad tänker du om det här?
Jag kan tycka att det blir en sån märklig diskussion. Dels är det ju en ganska, alltså man fattar ju det här, så här var det ju liksom i ingen får säga någonting om migrationen i det här landet och så vidare, att det liksom är en ställning som verkar vara väldigt bekväm för många att ta. Och det är svårt att hävda det, tycker jag, när liksom DN lägger etta efter etta på kultursidan och på sina debattsidor och på ledarsidan på att lyfta just kritik mot den svenska strategin. Det är ändå Sveriges största morgontidning. Så nog tusan får man utrymme att säga saker. Att det är en väldigt skev syn på vad som är en mycket smal åsiktskorridor. Så jag kan också tycka att det är märkligt att ja, man själv hamnar ju då helt oombett på något vis i laget försvarare av den svenska strategin. Och förvisso gör man ju det på ett sätt, men poängen här är att vi vet inte. Jag skulle, alltså så här, det är klart att det skulle kunna vara lätt för mig också att börja veva med statistik och siffror som jag egentligen vet. Det här säger inte tillräckligt mycket än. Vi har inte en helhetsbild, men det finns heller inget alternativ. Alltså, vem ska man... Jag lyssnar ju definitivt hellre på Anders Tegnell varje dag i veckan än på någon av de här 22 forskarna som var ute och vevade. Och det är ju liksom för att de kommer fel siffror och då var tvungna att backa dagen efter. Så...
Men man brukar ändå säga... Förlåt,
men jag tycker också att det känns som att man spelar ju ner lite. Och då ska jag säga att, så att nej, men det är ju inte som att jag inte heller har blivit kallad dum i huvudet. Eller liksom blivit så att säga attackerad och så vidare på sociala medier och i min egen inkorg när man har skrivit saker och ting om corona. Utan visst är det en del av debatten, och jag håller nog med om att i just den här frågan så är det har det varit lugnare vågor än i andra.
Ni är så luttrade. Jag tror det är det.
Alltså, jag tror inte det faktiskt. För att titta, det är inte bara DN som är mot strategin. Liksom. Sveriges Television har ju under en period haft nästan så här regelbundet att det kommer någon kritiker till TV-rutan och så ska de svara. Det är nästan som en ceremoni. Liksom.
Men är inte det normal mediedramaturgi? Att man har någonting
till viss
som man
håller sig det.
Till och
absolut.
Så vill man ha kritiker.
Men man kan, absolut, det är normalt med det. Jag menar, vi till exempel har ju kritiserat äldreomsorgen stenhårt, så menar, det är inget konstigt att det är så. Men man kan inte med den liksom, mediebilden dra slutsatsen att det finns en åsiktskorridor där kritikerna inte får yttra sig. Alltså, man kan inte hävda det när man är i tidningen varje dag, i tv varje dag, i radio varje dag, att man är tysta. Det går inte. Och det är Nej, men det är en intressant grej det här liksom, per capita, för det seglade ju upp förra veckan att vi ska ju mäta per capita nu då plötsligt, eftersom det gör att Sverige kommer dåligt ut. Jag tror att den riktigt intressanta frågan är hur det ser ut inom länderna och inte mellan länder. Därför att tittar du även i Sverige så Stockholm är hårt drabbat, Skåne är inte särskilt drabbat. I USA är det liksom New York City som är hårt drabbat, men du behöver inte komma långt utanför New York för att det inte ska vara så drabbat. I Italien är Bergamo drabbat, inte grannregionen och sådär. Så att hela det här att mäta mellan länder kanske är fel. Det kanske är en av de sakerna, tror jag, som man ser här.
Jag vill bita mig fast till det här med nationalkaraktärer och om de finns eller inte. Man brukar säga att vi svenskar gillar konsensus och man vill hålla ihop. Och det kan man väl ändå, det tycker jag ändå att jag har sett folk då som tycker att man ska lyssna på Folkhälsomyndigheten och Tegnell, att det finns en slags håll ihop retorik, att det i sig skulle vara skadligt att underminera ifrågasättanden. Finns det inte en risk för att man liksom den här håll ihop retoriken kan döda en sund debatt? Någon?
Ja, fast jag tänker så här. Såna här debatter tror jag egentligen kanske tar sig bäst uttryck efter att krisen är över. Därför då ser man också när man får utkräva vems ansvar det var och vem som gjorde vilket fel. Sen finns det ju de som hävdar då att man måste följa krisen. För det här är inte som en tsunami där det finns en början och ett slut, att man måste följa. Men det följs väl i allra högsta grad från myndigheterna vad som görs och inte görs och ändå. Så att, jag brukar tycka att när det är över så är det över, och då tillsätter vi den oberoende kommissionen som ser över vad som gick fel och vad som gick rätt.
Jag kan tycka någonstans att i det akuta krisskedet så finns det en poäng i att faktiskt, alltså det är ju människoliv vi pratar om liksom. I det akuta skedet finns det inte hur mycket rörelseutrymme för att sprida liksom spekulationer, vilket mycket har varit, och rykten och liksom egna spekulationer kring det. Men jag är inte säker på att jag håller med om att man måste liksom vänta till så att krisen helt är över. Poängen någonstans är att vi måste ju ha data och siffror och helhetsanalyser som tar tid att ta fram för att det alls ska finnas någonting att diskutera. Så har ju debatten verkligen varit kring den svenska strategin, att den har ju skiftat liksom varannan vecka. Att först gjorde vi allting fel, veckan efter gjorde vi allt annat fel, och plötsligt så var det jättebra att vi höll skolorna öppna. Och alltså det där är ju något annat liksom. Det är inte att få fram kunskap och analys kring hur vi kan göra det här bättre, utan det är liksom, det blir mer så spektakel och show av det, och det tror jag inte är bra i en kris.
Ulrika viftar här.
Ja, nej, men alltså jag behöver inte gå i polemik om det här, utan det var mer det att jag är ganska säker på att myndigheterna ändå har den här typen av information. Och jag vet inte, man kanske inte kan byta kapten när man liksom är på skutan just nu, utan vi får ju ta den här i hamn och sen får vi se vad som gjordes rätt och vad det gjordes fel. Det lär vara jättemycket diskussion om beredskapslager, och herregud vad det kommer att bli tjafs om detta.
Men jag tänker att det är Annas fråga där, om det liksom, om håll ihop retoriken leder till att man liksom tystar eller att man på något sätt håller ihop för mycket så att säga. Jag tror den risken finns. Och jag tycker till exempel om äldreomsorgen, så var det väl ganska uppenbart att det verkar ju finnas någon form av ganska osund relation mellan myndigheterna när det gäller att förhindra att till exempel skyddsutrustning skulle komma ut och sådär. Det gränsar ut till korruption nästan, de avslöjanden som SVT har kommit med.
Det här med Arbetsmiljöverket och Serafen i Stockholm.
Ja, det som hände var ju att Serafen fick ju Arbetsmiljöverket på sig och sen också domstolen på sig för att de inte gav skyddsutrustning. Och sen tonades kraven ner i så här rökfyllda rum där myndigheterna...
Efter kontakter med SKR visar det sig.
Ja, och där myndigheterna då inte bjöd in facket utan bara bjöd in arbetsgivarna. Och det är klart att så får det inte gå till. Så det finns en fara i det här med att det är kris och nu ska vi inte skapa oro i onödan och sånt. Det gör det ju. Men där tycker jag media har spelat en ganska bra roll. Att man har grävt upp liksom förhållanden på äldreomsorgen, man har grävt upp det här med Serafen, man gräver liksom hela tiden upp nya nyheter. Så jag tycker media har klarat det här ganska bra. Sen finns det, tycker jag, ett jätteproblem i det här som Lotta säger, med alla siffrorna som snurrar omkring och liksom alla människor som hittar på sina egna. Alltså, det bidrar ju inte till någon krishantering liksom. Det gör det ju inte. Det bidrar ju bara till förvirring.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi ska lämna corona för nu faktiskt. Vi kommer ju tyvärr få skäl att återkomma i flera poddar framöver. Men nu ska vi gå över och prata om LAS istället. Så skönt att vara tillbaka i gamla välkända höger-vänsterfrågor. Som ni vet så ingår det i januariöverenskommelsen att LAS ska förändras. Det var Centerpartiets stora seger. Frågan utreds och agendaredaktionen hade igår fått en tjuvtitt på det förslag som annars ska presenteras den 1 juni. Och vad jag förstår så skulle det, om det går igenom, träda i kraft den 1 juli 2022, valåret. Intressant. Där fanns bland annat fler undantag på turordningsreglerna. Det skulle bli enklare att säga upp av personliga skäl, men det skulle också finnas större krav på arbetsgivaren i form av kompetensutveckling. Men när Agenda visade det här förslaget för Kommunals ordförande så sa han att det blev ungefär 10-1 till arbetsgivarna enligt det här förslaget. Kommer de här förslagen att genomföras, tror ni, som det som vi vet hittills?
Är det inte här, innehåller inte det här tre saker? Nu kan vi falla varandra och börja gräla om LAS som sådant. Det är en grej. Två, är inte detta också början på en förhandling mellan parterna? Och därför är Baudin ute. Och tre, hur ska det bli? Är det KD, M, V och SD som ska panga ner det här? Och så blir det nyval.
Rätt, Ulrika. Allt det här ligger i den här soppan.
Eller hur?
Fast parterna har redan börjat förhandla.
Ja, det pågår.
De hade en paus under avtalsrörelsen. Men de förhandlingarna har ju till exempel Kommunal hoppat av. Och det är ju det som är så spännande.
Jo, för men att... han är väl ute i det. Det skulle jag tro är parterna.
Nej, det tror jag inte.
Tror jag.
Ja, men det tror inte jag. Utan jag tror att han är genuint rosenrasande över förslaget. Och jag kan säga att jag är ju kompis med de flesta av de här.
Sina kompisar i parternas krig.
Ja, det är inte parternas krig, Bodin är ute i nu. Men jag är ju kompis med de flesta av de här på Facebook. Och folk är ju skogstokiga på det här förslaget. För man ska vara klart för sig att dels så pillar man ju på antal undantag. Det ska ju också gälla alla företag. Förut var det småföretag, nu ska det gälla alla företag. Det här att man gör det lättare att säga upp av personliga skäl, det är inte bara det. Man gör att det i princip kommer att bli väldigt svårt att processa om man är utsatt för ett rättsövergrepp. Så det här är det här med kompetensutveckling, som du sa, Anna, att arbetsgivaren ska ha någon form av ansvar för det. Det tror inte jag betyder så mycket. Men vad som betyder mycket, det är att du kommer i praktiken att bli provanställd på heltid från och med nu. Ditt anställningsskydd kommer att gå dramatiskt ner. Om du är lite äldre, du kanske tappar i IT-utvecklingen, de byter datorer på jobbet, ja, då kanske du inte har den kompetensen som räknas schmack. Så att det här är en enorm maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel.
Men hur ser oddsen ut då?
Ja, alltså det är ju
socialledda regeringen som ändå lägger fram det här förslaget.
Exakt, alltså Socialdemokraterna lägger ändå fram det här förslaget, så alltså, ja. Men är det inte så att det kommer att landa i någon slags förhandling och sen kommer det sluta med att det ändå är små och medelstora företag? Är det inte så?
Du tänker en politisk förhandling nu, inte mellan parterna?
Nu pratar jag inte parterna, utan den andra förhandlingen. Mm.
Mm. Fast där har du ett jätteproblem om det blir det. Och det är att om du lyfter det från parterna och att politiken ska bli ansvarig för detta och att politiken ska blanda sig i, liksom, då vad du gör i det läget, det är ju att du kommer ju inte att få några parter som är intresserade av att ta ansvar för resultatet. Och grejen på den svenska arbetsmarknaden, det är ju att eftersom parterna själva tar fram förslag och förhandlar och bygger allting, så är de ansvariga. Här skulle politiken ta över, och du kan få en helt annan typ av konflikter på arbetsmarknaden om du tar bort det här skyddet.
Men Anders, varför har Socialdemokraterna gått med på att låta det gå så här långt då?
Nej, alltså jag tror ju att det är ett misstag att man kompromissade med Centerpartiet från början på den här punkten. Och det finns några punkter i januariavtalet som jag tror aldrig borde stått där. Det här är en, hyresregleringen är en annan. Och jag tror ju någonstans att arbetsförmedlingen är en tredje. Så att, och du har ju så att säga en typ av liberal extremism som du ska genomföra nu i en krissituation. Som kommer att resultera i att du har en jättehög arbetslöshet. Du tar bort anställningstryggheten, du har en totalt havererad arbetsförmedling och du kommer att få högre hyror mitt i allt detta när folk inte har några pengar. Alltså det är en fruktansvärt klantig situation.
Man
borde gått med på det.
Men Anders, okay. vi vet att du tycker det. Men vad ska hända då? För att nu har man ju ändå gått med på det här oavsett om det kommer eller inte. Förlåt
innan
att jag blev
Anders får säga vad han tror ska hända, så vill jag höra Lotta. Vad var din reaktion på det här förslaget?
att det är skit, får man vara så krass. Men jag undrar om det inte är så att dels så var det ju, även nu är det ju märkliga tider, men det var ju också märkliga tider när januariavtalet slöt, så att S i de förhandlingarna möjligtvis kanske underskattade liksom den ideologiska ångvälten som ändå är Centerpartiet någonstans. Och att man nog har hoppats på att man ska kunna gömma det här i utredningar eller skjuta det på framtiden eller på något sätt dribbla bort det. Men reaktionerna har ju blivit hårda, både från liksom, centerpartistiskt och liberalt håll om att hålla i det här. Och reaktionerna har ju blivit ännu hårdare inifrån arbetarrörelsen själv, att det är liksom att hänga ett rött skynke som i princip fräter framför arbetarrörelsen, att det har skakat om hela socialdemokratin, tror jag.
Och sen har vi ju då, som Ulrika nämnde, den här ingrediensen att Vänsterpartiet hotar ju gå ihop då med oppositionen för att fälla det här förslaget. Och samtidigt är det väl ett förslag som man på högerflanken borde gilla, alltså M, KD, SD. Så vad är viktigast då för dem? Att den här politiken blir av eller att fälla regeringen?
Ja, det är ju det här som är så spännande. Är det det som är på gång att ske, att det här högerkonservativa blocket vill med ingrediens som Vänsterpartiet vill skjuta ner regeringen? Eller kommer Moderaterna backa på det eftersom man själva har loss?
Ja, ni fattar. Men vill vi se den här förändringen?
När är det här förslaget ska hamna på riksdagens bord?
Den ändrar ju tidsplanen i det här, så att jag skulle säga att det kommer bli till sommaren 2021 i så fall då.
För det är det, för att jag undrar om inte utfallet av det där beror på hur nära valet man är. För SS kommer ju ha ganska svårt att vinna valet oavsett om det här blir definierar mandatperioden.
Får jag slänga in en annan fråga i detta, och det är ju om det är så att vad S gör. För jag tror att Vänsterpartiets kalkyl bygger på att S kommer utlysa nyval i det läget att man ser att man förlorar den här frågan. Och det gör Vänsterpartiet bedömningen att de kommer att vinna på. Jag är inte alls säker efter corona att den kalkylen stämmer. Det kan mycket väl vara så att det är sossarna som har ett intresse av att utlysa nyval. Därför att de har gått upp så pass mycket i opinionen. Medan däremot SD till exempel inte gör det. Moderaterna går ju lite upp, men det är ändå ingen jätteraket. Och tittar du på blocken som så här helhet, så är januaripartierna fortfarande skulle bli regering vid ett val idag. Jag tror inte man ska vara helt säker på hur liksom den parlamentariska logiken ser ut här. Anta till exempel att Vänsterpartiet fäller Socialdemokraterna i den värsta krisen sedan andra världskriget som vi har. Vad det får för effekter på väljarkåren, det tror jag man ska vara väldigt undrande om. Så jag tänker, dels så vet jag inte om sossarna kommer att utlysa något nyval alls. Och då faller ju det Vänsterpartiets kalkyl. Då blir ju Kristersson ny statsminister. Eller så är det så att sossarna helt enkelt konstaterar att vi har ingen majoritet för våra förslag, så vi avgår. Och då blir det tillbaka hösten 2021 till Andreas Norlén.
Ja, så kanske det blir. Det blir spännande. Vi måste tyvärr hasta vidare, för vi har mer på programmet och lite begränsat med tid. Idag på DN Debatt så skriver 5 entreprenörer, som de presenteras lite svepande när de kommer från lite olika håll, där de verkar oroa sig för de privata välfärdsföretagens ställning efter coronan. Man får intrycket av att de är nervösa, och de vill därför gå ut och vara lite proaktiva här och säga att för säkerhets skull så borde man gå åt andra hållet och göra lagen om valfrihet obligatorisk i hela välfärdssektorn i hela landet. Har de skäl att vara nervösa? Man tänker den debatt som kommer komma om vård- och omsorgsfrågor efter coronapandemin. Handlar det om ägandet? Ulrika?
Ja, vi har ju pratat om det här väldigt många gånger i den här podden, där framförallt jag har tagit upp att jag tror att den här diskussionen kommer att komma efter corona. Särskilt med tanke på äldreomsorgen och så tror jag det kommer att bli. Och det hör jag ju också på sådana som Anders och Daniel Suhonen och alla vänsterdebattörer som gärna vill ha upp den här frågan. Och jag har ju sagt det hela tiden att det här måste vi ju, Anders, ha pratat om i flera år nu. Och det är ju att jag ju tror att det är bättre att ändå se på det som att man måste reglera de här företagen. Och det fanns ju en massa sådana förslag som låg på riksdagens bord. I alla fall i form av en utredning som ju först var Eva Lindström och sen Reepalu. Och för de flesta så handlade den enkom om vinster i välfärden. Men det handlade ju också om sådana enkla saker som att vad har folk för adekvata utbildningar som driver de här bolagen? Vad har ledningsgrupperna för utbildning? Och det finns ju massor med sådana. Så att det här har jag ju tjatat länge om de regleringar som kanske behövs i de här bolagen för att göra ett bra företagande sunt. Alla företagandet som sunt, så att säga.
Mm. Vad tror du, Anders? Har de skäl att vara nervösa? Är deras ställning hotat på något sätt?
Jag tror att de ska vara nervösa. Och jag tror att dessutom om det här sen blir så, att som det ser ut att bli nu, att äldreomsorgen i Malmö som är offentligt klarar sig ganska bra och den i Stockholm som är privatiserad fullkomligt havererar och att tusentals människor dör som en konsekvens av detta. Så det är klart att
det kommer fullkomligt haverera, vill jag säga.
Jo, faktiskt. Det kan man säga. Det är spridning.
De som arbetar. Okay.
Det är nog faktiskt snart spridning på alla boenden i Stockholmsregionen. Jag vet inte om det är en, men det är som smittspridning betraktat så är det faktiskt en katastrof. När hela poängen och strategin var att skydda de äldre. Så det skulle jag faktiskt säga att det är en total katastrof. Men om det är så att det har gått mycket bättre i Malmö än Stockholm, vilket det just nu ser ut att ha gjort, då är det klart att då kommer folk ställa frågan varför. Och då kommer de här välfärdsföretagen att ha väldigt mycket problem att svara, tror jag. Sen är det nog så att vi går från en debatt, och där tror jag Ulrika har en poäng i att det här är någonting som den här sektorn skulle ha hanterat kanske tidigare. För jag tror att vi kommer att gå från en debatt som handlar om vinsterna i den här sektorn till ägandet i den här sektorn. Därför att jag tror att allt fler kommer att ställa sig frågan varför vi överhuvudtaget ska ha privata bolag. Om de nu, de utnyttjar anställda på ett vidrigt sätt, de tvingar sjuka att gå till jobbet därför att de har så dåliga anställningar, och sen händer en sån här sak. Den effekten tror inte jag vi ska underskatta när liksom det sjunker in. Och den diskussionen om ägande tror inte jag de vill ha. Så att de hade nog vunnit på att, så att säga, försöka reda upp det där tidigare. Men jag tror den kommer.
Mm, okej, okay. Ulrika viftar här.
Ja, nej, men alltså, jag tror också den kommer. Men det blir ju väldigt intressant att se var det har varit som värst. Och ja, så att det blir väl lite beroende på om det blir som Anders säger, att det är så stor skillnad mellan ett kommunalt ägande eller om det är ett privat ägande.
Det vet ju inte en. Borlänge till exempel är ju privat.
Nej, och det finns ju en del offentliga äldreboenden i Stockholm också naturligtvis.
Absolut, men Borlänge är ju offentligt och det är ju en katastrof i Borlänge. Så att det är inte alls säkert att det är en sån tydlig grej som det är nu när det här är över.
Mm. Lotta?
Jag tror att många har skäl att vara nervösa som har någonting med äldreomsorgen att göra just nu. Jag kan också, apropå coronadebatten generellt, så finns det ju ganska många som skulle, ska säga, ha en del att vinna på att den nationella debatten landar i att det är Folkhälsomyndighetens strategi som det var fel på och misslyckades, för då kommer man slippa prata om alltså ägandeformerna inom äldreomsorgen. Man kommer slippa prata om new public management, vinster, alla de där delarna. För det är ju där vi ser ett misslyckande, och det är ju liksom delvis de privata företagens intåg i det här, men det handlar ju också om kommuner och regioner som har skurit ner. Det är miljarder som har försvunnit ur äldreomsorgen och platser som har försvunnit sen början av 2000-talet till idag. Det är ju liksom, det är ju ett system som har byggts kring äldreomsorgen som har blivit så pass slimmad. Personalen är övereffektiviserad både i liksom privata och kommunalt drivna former, som skadar både de som är beroende av omsorgen men också personalen i sin helhet. Och det är en diskussion som vi måste ha. Man kan inte slimma välfärd och vård och människor hur långt som helst.
Men vilka partier vill se det här som den stora valfrågan 2022? För jag kan tänka mig, eller jag kan ju bara tala som vanlig medborgare, så är väl det man går och tänker på nu, liksom vilka frågor. Så är det ju väldigt mycket sjukvården, äldreomsorgen. Men vilket parti, alltså alla har ju liksom fingrar i någon syltburk någonstans. Så vilket parti har lust att ha det som den stora valfrågan egentligen? Är det Vänsterpartiet bara eller?
Men jag tror faktiskt att partierna har lust att svara på det människor är intresserade av. Och välfärden är en av de områdena som avgör val i Sverige. Så att jag tror ju att det kommer att vara en stor fråga hur du än vänder och vrider på det. Sen är ju naturligtvis jobben och ekonomin. Om den här recessionen fortsätter så är det klart att jobben och ekonomin, det blir en jättelik fråga. Och även om Sverige har liksom en snäll lockdown eller en snäll variant av det här, konsekvenserna för ekonomin är ju lika fullt enormt stora. De här siffrorna som kom idag från Handelsbanken om att man räknar med ett boprisfall på 20%, det är klart att det kommer ju förändra människors ekonomi något oerhört. Och det är klart, då kommer också ekonomin att bli en fråga.
Mm. Det får bli sista ordet för den här gången. Tack Ulrika Schenström, Anders Limmer, Lotta Ilona Heirinen. Håll i, håll ut och håll avstånd, så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Hej då! Tvätta händerna!